Då ska vi läsa dagens evangelietext och vi står upp tillsammans. Den är från Matteus evangeliet kapitel 12 och vers 15-21, sidan 687 i de röda biblarna. Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom och han botade alla och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte träta och ropa och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger och hans namn ska ge folken hopp. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Varsågod och sitt. Den här texten har jag brottats med några veckor. Men nu känns det väldigt fint att få stå här och dela. Och jag vill att vi lägger på hela texten nu igen. Eller lägger på den. Jesus fick veta det. Och drog sig undan därifrån. Okej, nu kan du ta bort den. Vad var det Jesus fick veta? Och varför drog han sig undan? När man går in i en bibeltext, det är ju kyrkoåret, Svenska kyrkans kyrkoår som vi använder. Då kan man börja hitta ledtrådar bakåt. Och meningen före, den lyder så här. Fariseerna gick då ut och överlade om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Alltså Jesus är hotad av fariseerna. Vilka var de och varför hotar de honom? Jag börjar läsa på ordentligt om fariseer. Och då får man börja med att fundera på vilket samhälle de levde i. Jesus under hans tid och människorna runt honom. Han och lärjungarna, de var ju judar och levde ett judiskt liv med sabbatsfirande, försökte säkert följa många regler. Men där fanns också många andra människor runt om i Palestina. Och sen var det romarna som hade ockuperat landet, så hade den politiska makten. Så detta var ju ett mångkulturellt, mångreligiöst samhälle. Att judarna under århundraden och fram till nu har kunnat behålla sin tro och sin identitet så mycket beror nog till viss del på att de har de här reglerna och livsstilen, sabbaten, allt det här. Det blir ett vi runt det. Vi som äter på detta sätt, vi som håller sabbat vid den här tiden. Jag tänker den här avgränsningen har varit en överlevnadsfråga för judarna. Under tiden så var ju romarna hade den politiska makten, men det fanns en institution, en judisk institution som också hade en del makt. Främst religiösa frågor. Den gick under namnet rådet, stora rådet eller judarnas råd. Och det var i funktion under ungefär 200 år fram till 70 efter Kristus från 130 före. Och det bestod av 70 eller 71 förnäma utvalda judar i Jerusalem. Troligen var de välbärgade och välutbildade. Det här rådet, man kan nästan se det som olika partier eller rörelser inom det. Och det fanns tre som vi omnämns i Bibeln. Fariseerna, en av dem. Och sen saddukeerna och esséerna. Nu börjar vi ana, vilka var fariseerna? En del av dem fanns i rådet, det judiska rådet. Och de hade auktoritet. Vi kan läsa om, till exempel när Jesus dömdes till dödet, lite om rådets funktion. Det nämns ju många gånger i Nya testamentet. Det står att översteprästerna och hela rådet sökte få fram något falskt vittnesmål mot Jesus så att de kunde döma honom till dödet. Okej, hur ska vi beskriva fariseerna då? Jo, de var religiöst sinnade människor. Religiöst seriösa människor. De vill inte bara följa den judiska lagen, de vill också få andra att göra det. Ordet farisé betyder de avskilda, de som håller sig separat. Vilka man är med, hur maten var tillagad, vilka kärl som användes. Allt detta var ju viktigt för judarna och särskilt för fariséerna. Det gällde att följa det här noga. Bland kristna har man genom historien ofta liksom använt ordet farisé för att någon som är hycklare och falsk och en bedragare. Men det är inte rättvist. Det fanns många slags människor bland fariséerna. En del var säkert genuint intresserade av Jesus. Och det finns flera exempel på fariséer som blev hans lärjungar. Till exempel Nikodemus, så här står de honom. Bland fariséerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Och sen möter vi Nikodemus igen efter Jesu död och då har han blivit en efterföljare. Och det är heller kanske inte så konstigt att många av de här i rådet fariséerna blev provocerade av Jesus. En outbildad lantis som kommer till dem och menar att han förstår bättre än dem vad Gud verkligen ville. Jesus bryter ju mot judarnas lagar. Han bröt inte mot vad som helst, men det var på två områden han återkommande bröt lagen. Och det ena var lagarna runt renhet, rituell renhet. Vad man kan äta, vem man kan röra vid. Jesus berör alla slags så kallade orenade människor. Kvinnor som var menstruerande, spetälska, döda kroppar. Han går hem till de som anses vara syndare och kan äta deras mat fast den antagligen inte alls är kokad på ett rent sätt. Och när han ifrågasätts av fariséerna så säger han: lyssna och försök förstå. Det är inte det som kommer in i munnen som gör människan oren. Det är det som kommer ut ur munnen. Då gick lärjungarna fram till honom och frågade: vet du att fariséerna tog anstöt av vad du sa? När kampen mellan dem. Den andra grejen, det var renhetsgrejen som Jesus bryter mot. Den andra är sabbatsbudet. Jesus valde avsiktligen att bota sjuka även på lördagar, trots att det ansågs vara ett hårt arbete. Och hans argument för detta, det är att han menar att många missförstått Guds avsikt med sabbaten. Han säger: hur mycket mer värde ett får är inte en människa. Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Så kan vi förstå varför Jesus drog sig undan och varför en del fariséer ville bli av med honom. De var lärda, utvalda, satt i rådet. Jesus, den outbildade lantisen, utmanade dem och han vann anhängare. Okej, dagens ämne är samhällsansvar. Och nu ställer jag frågan: tog fariséerna samhällsansvar? Ja, absolut skulle jag vilja säga. De tog sin tro på stort allvar. De tog det judiska folkets överlevnad och sin gudsrelation på stort allvar. Tog Jesus samhällsansvar? Ja, absolut, skulle jag vilja säga. Han upprättade utsatta människor. Han visade på ett nytt sätt att vara människa och han förändrade mänskligheten på djupet. Okej, hur ska då vi ta samhällsansvar utifrån dessa exempel? Ja, den frågan ställer jag mig ofta. Jag jobbar på Räddningsmissionen. Och det som händer i världen hamnar ofta väldigt konkret i våra rum ganska snabbt. När Ukraina-kriget bröt ut, vet jag, så satt folk och berättade om när de själva hade varit i krigssituationer. När flyktingpolitiken och så förändras, så, ja, de rör sig i våra rum. Och ständigt får man fundera på, hur ska vi ta samhällsansvar? Det gjorde jag också 2017. Och nu ska vi landa där. Då hade jag jobbat på Räddningsmissionen i 3 år. Och då hade det ju kommit ganska många flyktingar till Sverige från Iran, Afghanistan och Syrien. Många unga inte minst. Och i Sverige började vi prata om att vi står inför en systemkollaps. Minns ni det? Systemkollaps. Och ungefär samtidigt så kom det en pastor från Rwanda på besök till Göteborg. Han skulle vara här i 2 veckor och besöka kyrkor och se socialt arbete och så. Och så fick jag i uppdrag att visa Räddningsmissionen för honom under någon dag eller 2. Och vi åkte runt. Och jag berättade för honom att här är vi rädda för en systemkollaps. Och det blev ju lite märkligt i samtalet där han... Men det blev ett spännande samtal. Rwanda hade ett folkmord 1994 då 1 miljon människor dödades. Ju mer vi pratade kände jag att jag vill åka dit. Och han sa, välkommen till Rwanda, sa han. Kom så kan vi prata mera. Så vet ni, 2 månader senare åkte jag dit. Jag mötte en församling som bestod mest av kvinnor och barn. Många var mycket fattiga. Alla var fattiga, tror jag. Och en kväll på den resan så skrev jag en text som jag hittade häromdagen. Och jag ska dela den, en kort text här. På hemvägen i jeepen frågar mig kvinnorna om mitt livs samlade preventivmedelserfarenhet. Vi åker genom Kigalis ytterområden. Dagen har innehållit så mycket. Gudstjänst, sång, dans, bön, berättelser och planer. Folkmordet har redan varit uppe flera gånger. Vikten av att få tala om sin sorg. Nu ska jag lämnas av på The Missionary Guesthouse. Bara 2 barn. Varför? Och hur? Frågan känns privat, men också som ett fint förtroende. Kvinnorna berättar om p-pillernas svåra biverkningar, om bristen på alternativ och samtidigt kampen för mat och pengar till barnens skolavgifter. Pastor Steven, den enda närvarande mannen, tolkar med respekt och värdighet. Så många människor litar på honom, behöver honom. Den här veckan också jag. Det skymmer, det är fattigt men vackert i landet som har förbjudit plastpåsar. Snart sover vi. Gud är med oss och inget mänskligt är oss främmande. Så skrev jag. Och Steven berättade också om sin egen historia. Hur hans familj hade blivit dödad i Uganda när han var barn. Hur han blev adopterad av en pastor. Hur han som vuxen kände att han ville göra något liknande. Hur han nu levde med fru, 2 biologiska barn och 14 extra barn. Samt några extra vuxna som hjälpte till. Och så var det nästan i varje familjeförsamlingen. Den utökades med liksom fler som behövde det. Samhällsansvar. Jag tänker att Steven tar det. Och vi kan inte kopiera honom. Vi är i en annan situation. Men jag tror på att lyfta blicken, att resa till Libanon eller Rwanda eller på olika sätt skaffa sig perspektiv till vad vi står i. Vi behöver fråga oss, Vilken mänsklighet vill Gud att vi ska vara? Och några ledtrådar till vilken mänsklighet vi ska vara hittar vi faktiskt i evangelietexten om vi läser den igen. Se vart ser jag den? Nej, jag ser den nog här, va? Alltså en liten bit ner så står det ju att det är profeten Jesaja. Först berättas ju och sen så citeras profeten Jesaja från Gamla testamentet. Och där står det: detta är min tjänare som jag utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom. Han ska förkunna rätten för folket. Han ska inte träta och ropa, och ingen ska höra hans röst på gatorna. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han ska en dag föra rätten till seger. Hans namn ska ge folken hopp. Alltså tre tydliga ledtrådar hittar jag här i Jesaja-profetian. Förkunna, Jesus förkunna rätten för folken. Upprättelse, rätt. Det tänker jag att pastor Steven, han upprättade människor. Man försökte hitta, vad har hänt? Upprätta, försoning och upprättelse. Sen inte bryta av det knäckta strået. Det är att visa barmhärtighet för den svage. Den tynande lågan ska man inte utsläcka. Någon som har det svårt ska man inte knäcka. Den ska man lyfta och visa barmhärtighet mot. Det tänkte jag pastor Steven gjorde. Vi försöker göra. Och sen kommer ge folken hopp. Ge folken hopp. Ja. En sån mänsklighet tror jag Gud vill att vi ska vara. Och vi försöker det på räddningsmissionen och vi försöker det här i Salemkyrkan. Och pastor Steven försöker det. Det fariseerna gjorde, och så många även gör idag, var att fastna i en laglydnad. Där Guds avsikt försvinner i iven att följa regler. Och jag kan känna igen med det, jag är sån ibland också. Och jag kan känna igen det i dagens politik. Alltså man är rädd för kaos, vi måste ha en slags ordning. Det kan finnas en god vilja bakom det. Men jag tror att det inte blir bra. När yttre regler blir viktigare än att upprätta människor. Jag vill avsluta med ett citat ur en judisk skriftsamling i Talmud. Den är från 400-talet och vet ni, jag har den uppsatt på väggen i mitt rum på räddningsmissionen. Där jag har samtal och så. Så här står det, 400-tal. Bli inte nedslagen av världens enorma sorg. Gör det rätta nu. Var barmhärtig nu. Gå i ödmjukhet nu. Du är inte förpliktigad att fullborda arbetet. Men du är heller inte fri att överge det. Amen.